Tillsammans för framtidens skola, rustad för olikheter. Det här är en podd för dig som möter integrerade elever som läser efter anpassad grundskolas läroplan i grundskolan. Men även för dig som är lite nyfiken på och vill lära dig mer om just integrerade elever. Jag heter Linda Eklund och är speciallärare med specialisering intellektuell funktionsnedsättning och är programledare för den här podden. Hej och välkomna till podden Tillsammans för framtidens skola, rustad för olikheter. Dagens avsnitt handlar om betygssättning, IUP och skriftliga omdömen för elever i den anpassade grundskolan. Och idag har jag min gäst här hos mig, Anneli Holmén Hilding. Välkommen hit.
Tack så jättemycket. Jag är verksamhetsutvecklare och arbetar mot anpassad grundskola här på grundskoleförvaltningen.
Vad fint att du är med. Du, jag tänkte på det här med betygssättningen, regelverket kring betygssättning i anpassad grundskola. För det skiljer ju sig ganska mycket från grundskolans betygssättning. För det första så är det ju inte ens obligatoriskt för elever i anpassad grundskola.
Nej, man måste ju begära ut betyg, antingen eleven själv eller elevens vårdnadshavare, i god tid innan man vill få betyget utfärdat. Man kan inte göra det långt i efterhand.
Nej, ja, just det. Och visst är det också så att då kan man ju också välja om man vill ha betyg bara i ett eller några ämnen, eller i samtliga ämnen.
Ja, precis så är det. Och vi har ju också vissa elever som kan läsa ämnen enligt grundskolans läroplan. Och då kan det vara så att man har betyg i grundskolan och sen har man andra betyg i anpassad grundskola.
Precis.
Så kan det också se ut.
Ja. Men då ska ju även betyget begäras även om det är ur grundskolans läroplan. Visst är det så?
Precis, så är det.
Så att man inte per automatik får betyg ur Lgr 22 för att man läser ämnet utifrån Lgr 22?
Nej.
Tror att det kan vara lite missuppfattningar kring det där, att man tänker att det är per automatik. För det är ju också så här att betygsskalan skiljer sig åt.
Ja, det gör den. För i anpassad grundskola så kan man ju inte få betyget E. Utan
F menade jag.
Utan betygsskalan sträcker sig ju från A till E.
Ja, just det. Men betyder det då, många som tror jag möter ibland missuppfattningen att man tänker att då ska alla elever i anpassad grundskola bli godkända, så få E bara för att man ens kommer till skolan eftersom inte F finns. Men det stämmer ju inte, utan man ska ju fortfarande uppnå kriterierna för lägsta betyget i form av E i så fall.
Absolut.
Och vem är det som begär betyget, sa vi det?
Ja, nej, men det är ju vårdnadshavaren eller eleven. Ja. Och det är ju långt ifrån känt att man faktiskt har möjlighet att begära ut betyg. Det är många som inte vet om det. Och därför så tycker vi ju också att det är viktigt att vi som förvaltning kan informera vårdnadshavare och elever om att de har den här rättigheten. Och det tycker jag att vi har fått mycket bättre rutiner för att göra det nu.
Mm. För då, och då använder man en särskild blankett som man fyller i.
Ja, precis. Det gör man. Och det är inte någon blankett som är framtagen av Skolverket eller någon myndighet eller så, utan det är ett initiativ som vi har tagit för att vi ska kunna hjälpa skolorna att få snurr på det här. Och att man också ska ha liksom en dokumentation som visar att eleven eller vårdnadshavaren har begärt ut betyg.
Mm. Och det här med undantagsbestämmelsen, det är ju så att även den kan ju faktiskt tillämpas i anpassad grundskola. Och då är det ju samma regelverk som i grundskolan, det vill säga att det är ju undervisande lärare som avgör i så fall vad i betygskriteriet som man väljer att använda undantagsbestämmelsen om. Men är det så att man gör det utifrån den anpassade grundskolans läroplan, då står det faktiskt också i skollagen att det är bara i synnerliga skäl som man kan motivera den intellektuella funktionsnedsättningen som anledning till att undanta någonting. Mm. Eftersom kriterierna redan en gång är anpassade efter funktionsnedsättningen i de kursplanerna. Jag har aldrig hört talas om någon som har gjort det, men man tänker att det är ändå, jag tycker det är viktigt att informera om att att det står att i synnerliga skäl kan man det.
Mm.
Däremot så kan det finnas mycket annat som man tänker att man behöver undanta.
Ja, jag tänkte på det också, att för vi har ju, man kan ju läsa efter två olika kursplaner inom anpassad grundskola, så att man kan ju läsa ämnesområden eller ämnen. Och det är ju bara ämneseleverna som kan få betyg, inte ämnesområdeselever. Om det inte är så att man som ämnesområdeselev läser ett eller flera ämnen. Det kan också finnas en sån variant, och då har man precis som ämneseleverna möjlighet att kunna begära ut betyg i dem.
Och jag tänker så här, att just för att det inte är obligatoriskt med betygssättning, det är alltså ett personligt val man gör. Då behöver man ju också veta om att funktionen av betygssättningen, den försvinner ju. Om man tänker att betygssättning har fem olika funktioner i grundskolan, det vill säga disciplineringsfunktion, kontrollfunktion, informationsfunktion, urvalsfunktion inför gymnasieval, men också motivationsfunktion. Så eftersom det inte är obligatoriskt, så försvinner ju fyra funktioner direkt. Och det är ju då disciplineringsfunktionen, som är egentligen ett redskap för staten att kunna påverka och styra skolan, eftersom det är de som formulerar betygskriterier och kriterier för bedömning, och vad alla elever liksom i alla skolor i landet ska ha lärt sig. Betygssättningen som kontrollfunktion, det försvinner ju också helt och hållet. Det vill säga att regeringen ska få en bild av skolans kvalitet och kontrollera och jämföra skolor både nationellt men faktiskt också internationellt. Och den funktionen försvinner ju också, eftersom det inte är alla elever som har betyg eller vill ha betyg. Och informationsfunktionen då, som innebär att betyget ska ge både eleven och vårdnadshavarna information om elevernas kunskapsutveckling i relation till de ställda kunskaps, alltså kriterierna för kunskapsbedömning, det försvinner ju också.
Däremot det här med motivation tycker jag är lite intressant att stanna upp vid. För det kan ju vara så att man som elev i anpassad grundskola tycker att det är gott för självkänslan att faktiskt få ett betyg. Men också att det kan ge en väldigt tydlig återkoppling. Det är en tydlig struktur i att kunna få ett betyg, så att man får en bild av ens egna lärande och lärandeprogression.
Och samtidigt är det så att det är inte alla elever som begär betyg. Och det är ändå viktigt att vi dokumenterar deras kunskapsprogression och kunskapsnivå. Och i anpassad grundskola, där jobbar ju vi med IUP:er och skriftliga omdömen hela vägen till årskurs 9, om inte betyg begärs.
Ja, precis.
Jag tänker att som integrerad elev, då kan det också finnas den här känslan av likvärdighet. Att klasskamraterna får ju faktiskt betyg.
Ja.
Även om inte betygen är värda, alltså samma, man har ju inte utgått från samma kriterier. Men det är trots allt ett betyg man får. Men vad följs upp på huvudmannanivå?
Ja, alltså vi har ju det här med IUP och skriftliga omdömen, som ju är det sättet som man dokumenterar elevernas lärande på om man inte får ett betyg. Det är ju alltid IUP och skriftliga omdömen för yngre elever, precis som i grundskolan. Men för de elever som inte begär ut betyg, så är det även i högre åldrar då, i anpassad grundskola. Och där fungerar regelverket på precis samma sätt som i grundskolan, men att man utgår ifrån andra kriterier för kunskapskriterier. Och ja, IUP då innehåller ju två olika delar. Det är både omdömen och en framåtsyftande planering för att elevens arbete med att uppfylla kriterier för bedömning av kunskaper ska uppnås. Och det är ju då utifrån den anpassade grundskolans läroplan som gäller. Och då har grundskoleförvaltningen, det är ju så att det är ju skolorna som dokumenterar naturligtvis IUP och skriftliga omdömen, och det är också de som handhar själva betygssättningen och ser till att betygen kommer in i betygskatalogerna och att de utfärdas och så. Och att de också har liksom, elevernas kunskapsresultat ligger som en grund för deras systematiska kvalitetsarbete. Och det är ju där det händer. Men sen ska man ju inte glömma bort att huvudmannen har ju också ett ansvar för att följa upp elevernas lärande. Så därför är det vissa utav de här resultaten eller underlagen som vi använder oss av på förvaltningsnivå. För att kunna se och jämföra både olika elevgrupper, skolor över tid. Och i grundskoleförvaltningen då så har vi valt att följa upp skriftliga omdömen i både ämnesområden och i ämnen. Och då i samtliga årskurser. Och det är just för att om man bara gör det i vissa årskurser, då hamnar man ju i en situation där man jämför olika elever olika år.
Mm.
Men om man registrerar i alla årskurser, då kan man ju också följa en skola eller en klass eller elevgrupp.
Mm.
Så det är syftet med det. Och så dokumenteras det i våran lärplattform som kallas för V-klass.
Mm, just det.
Så där hamnar informationen.
Mm.
Och sen följer vi också upp betygen naturligtvis, som vi redan har pratat om.
Och då glömde jag att säga det att om det är så att det är en integrerad elev som faktiskt läser ett eller flera ämnen utifrån Lgr 22 och där betyget begärs ur Lgr 22,
ja,
eller grundskolans läroplan. Då är det ju samma regelverk som gäller för den eleven som för alla elever i grundskolan.
Ja.
Så att då är det ju så att då kan du få ett F.
Ja.
Och du kan också få ett streck. För att det ingår i de kriterierna som gäller för den skolformens i den skolformens läroplan.
Mm.
Och då, jag tänker att det är väldigt viktigt att både elev och vårdnadshavare känner till det. Om det är så att man vill begära betyg utifrån grundskolans läroplan.
Mm.
Att då är det ett annat regelverk som gäller.
Det är en liten snårskog här.
Du, det här är en djungel.
Ja,
det här är svårt.
Det. Ja. Och därför är det ju väldigt viktigt att man pratar om de här frågorna på skolan. Och det är ju inte bara för lärarna, utan det är ju all samtlig personal som finns på skolan som behöver känna till det här. För det handlar ju faktiskt om lagkrav och myndighetsutövning. Och jag tänker också, även om vi inte har skyldighet att informera vårdnadshavare, om vi tycker att det är svårt att hålla ordning på de här olika delarna, så kan vi ju gissa hur en vårdnadshavare kan uppleva det.
Ja.
Så att det är väldigt viktigt, tänker jag, att vi erbjuder det stödet och den tjänsten att informera dem vad det är som gäller.
Jätteviktigt. Och det är också viktigt att vi inte blandar ihop vad som är vad. Bedömning är inte per automatik betygssättning.
Nej.
Det kan man också ibland stöta på ute på skolor, att man bara pratar betyg.
Mm.
Men bedömning är ju någonting annat. Det gör vi ju oavsett om betyg sätts eller inte.
Ja.
Även för yngre årskurser. Och då i anpassad grundskola, alltså där bedömer vi även om inte betyget begärs.
Ja, ja. Precis.
För det är ju så här också att inga elever i anpassad grundskola gör ju de nationella proven.
Nej.
Så att då försvinner ju även den kontrollfunktionen, så att säga.
Mm.
Alltså att kartlägga nationellt elevernas kunskapsnivå, men också skolornas kvalitet faktiskt.
Mm.
För det är det man gör med nationella prov.
Ja. Där har vi ju bedömningsstöden, och de vet jag att ni kommer prata mer om i ett annat poddavsnitt.
Mm.
Men bedömningsstöden är ju samma som i förskoleklass och årskurs 1-3. Men även där naturligtvis att kriterierna är anpassade efter den anpassade grundskolans kursplaner. Så är det ju. Men bedömningsstöden är någonting som vi följer upp på huvudmannanivå också. Och än så länge är de bara obligatoriska i årskurs 1 i svenska som andraspråk och matematik. Men från och med hösten så kommer de att bli obligatoriska även i matematik. Så det är också någonting.
I årskurs 3.
Ja, i årskurs 3. Så det är också någonting som registreras in till huvudman och som vi följer upp.
Och det är också värt att nämna att det finns ju bedömningsstöd även för de högre åldrarna.
Ja.
I anpassad grundskola som man faktiskt kan använda sig av. Även om det inte är obligatoriskt.
Mm.
Så kan det ju faktiskt vara en god hjälp. Mm. Om det är så att man vill kartlägga eller titta ytterligare på elevernas kunskapsnivå och progression.
Ja, för det är ju själva tanken att det här ska ju inte vara någon engångshändelse, utan det här är ju starten på ett systematiskt arbete där man formativt följer elevernas kunskaper. Även om man liksom i själva bedömningen så blir det ju summativt så småningom. Men det är ju därför som man ska arbeta med det löpande. Så även, precis som du säger, det är inte obligatoriskt, men det är ju ändå någonting... väldigt bra och klok, tänker jag, att använda sig av, så att man kan följa elevens lärandeprogression över tid.
Mm. Och ibland så får jag frågor om betyg, alltså själva dokumentationen. För om det är så att betyget begärs i ett ämne och eleven inte har kunskapsnivån för att uppnå lägsta betyg i form av E då.
Mm.
Hur ser det då ut i betygskatalogen? Vad ska vi skriva där?
Mm.
Och man skriver ju ingenting. För det finns ju ingenting att skriva.
Nej.
Så det blir bara tomt.
Ja, precis.
Och sen så får man skriva i skriftliga omdömen i IUP istället. Mm. Där dokumenterar vi det istället. Så det framgår inte heller i betygskatalogen att betyget är begärt. Men eleven har inte kunskaperna för att få ett E.
Nej.
Utan det blir bara tomt.
Mm. Och det är klart, det här är ju lite knivigt om man sitter som man arbetar som lärare på en grundskola eller kanske som en administratör. För här är det ju vissa skillnader då mot eleverna som läser inom grundskolan. Bara en sån sak, att hur man registrerar själva myndighetsutövningen i det hela.
Mm.
Och det är ju jätteviktigt att vi har koll på det.
Samma sak, ibland så får man frågan kring det här med nationella prov. Att, ja, men om eleven vill göra de nationella proven då?
Mm.
Ja, då får man ju diskutera syftet med det. För att eleven finns ju inte med när man ska registrera resultaten. Eleven är inte inräknad i det.
Nej.
Så då får man ju diskutera syftet till varför eleven ska göra de nationella proven.
Mm.
Om det dessutom är så att eleven kanske inte har läst ämnena utifrån grundskolans läroplan. Vilket de nationella proven är baserade på.
Mm.
Så det är också viktigt att... Och nämna, tycker jag, att vi får inte tappa fokus här. Varför ska eleven göra de nationella proven?
Nej.
I så fall. Vad vill man få syn på?
Ja, och jag tänker, om en elev genomför nationella proven så kanske man också då kan fundera på, alltså, läser eleven efter rätt kursplan?
Precis. Ja. Om eleven har förutsättningar att faktiskt klara av de nationella proven.
Ja.
Helt klart.
Mm.
Ja, vad har vi mer att säga om betygssättning? Alltså, som ni hör, ni som lyssnar, det här är en snårig djungel av regelverk. Och det är jättelätt att snubbla, därför behöver vi hjälpas åt.
Mm.
Många gånger så antar vi saker och vi tror saker. Och regelverket kan ju tala för någonting helt annorlunda.
Mm. Och det finns en hel del skillnader, som du sa, men absolut, det finns också mycket likheter.
Ja.
Och det är ju bara en sån här sak, vem får sätta betyg på en elev i anpassad grundskola? Ja, men då måste man ha en lärarexamen, man måste vara behörig i det ämnet som man undervisar i.
Ja, precis.
Mm. Och där kan det vara lite klurigt, för ibland så kan det vara så att det saknas behöriga lärare i vissa ämnen, men så kan det ju också vara på andra skolor.
Och vi behöver också prata lite om hur jobbar vi med de eleverna där betyget till exempel är begärt, men eleven inte har kunskapsnivån för att uppnå lägsta betyg i form av E.
Mm.
Det är ju inte det att vi bara släpper taget där, att nej, men nu blev det inget betyg den här terminen eller det här läsåret, utan där måste vi ju skyndsamt sätta in extra anpassningar. Man kanske till och med behöver utreda för det särskilda stödet och så vidare.
Mm.
Så att man har med sig det även där, att man inte bara släpper taget.
Nej.
Utan vi behöver jobba vidare.
Ja, vi kan ju se i grundskoleförvaltningen, sedan vi började jobba lite mer strukturerat med betygssättning, så är det ju allt fler elever som får betyg som läser efter den anpassade grundskolans kursplan.
Men visst är det så att det är också, vi har ju sett att det finns en tendens att elever i anpassad grundskola inte få betyget A och B.
Precis, de ligger ganska långt ner på betygsskalan.
Ja.
I alla fall de senaste 2-3 åren när vi har tittat och analyserat resultaten.
Mm.
Och det kan man ju fundera lite på. Det hade varit intressant att jämföra med grundskolan. Nu har vi inte kommit riktigt så långt ännu, men Det kan ju säga någonting om också hur vi arbetar med alltså själva bedömningspraktiken, men också vilken kompetens som vi har kring betygssättning i anpassad grundskola. Och vilka krav vi ställer på eleverna. Det kan ju vittna om andra saker än liksom bara själva betyget i sig.
Mm. Och det finns ju en utbildning just kring bedömningspraktiken i anpassad grundskola på grundskoleförvaltningen, där man också kommer in på det här med betygssättning och lite mer om dokumentation och så vidare.
Ja.
Så det kan man ju också nämna här i podden, att där då anmäler man sig via utbildningsportalen till den.
Ja.
Väldigt omtyckt utbildning.
Ja, det är det. Och det är väldigt positivt, för att det är ju representanter från båda skolformerna. Och då kan man också lära utav varandra. Vi har olika professioner som möts, så att rektorer kan sitta tillsammans med sina lärare. Jag tror till och med att det har varit andra professioner där också, utöver lärare och skolledare.
Mm. Jätteviktigt att man får ta del av varandras erfarenheter och kunskaper kring detta.
Ja.
Det blir ett bra kollegialt lärande.
Ja, jag tänker lärare från grundskolan har kanske större erfarenhet i regel om betygssättning. Medan våra lärare i anpassad grundskola kan kursplanerna och läroplanen på ett annat sätt.
Mm, precis. Och det är viktigt att vi hjälps åt.
Ja.
Att vi hjälper varandra i sådana här frågor. För vet man inte, så blir det lätt att man gör fel. Utan att man vet att man gör fel.
Ja. Kompetensen har vi ju runt om i våran stad.
Precis.
Så det handlar ju om hur vi liksom kopplar ihop och Exakt. Att lära av varann.
Ja, ja, Anneli. Finns det någonting mer som vi tänker att vi behöver nämna här i avsnittet just kring betygssättningen?
Nej, men jag tror nog att vi har pratat om det mesta. Det känns så. Eller det mesta. Det finns antagligen mycket, mycket mera.
Det finns mycket mer.
Men nu har vi liksom ändå på något vis lagt en grund här, tycker jag.
Jättefint. Stort, stort tack för din medverkan här idag i avsnittet om betygssättning.
Tack så mycket själv.
Podden Tillsammans för framtidens skola, rustad för olikheter, är producerad av Grundskoleförvaltningen Göteborgs stad. Inspelningen gjordes under 2024.